Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag mår ju bra, jag blir ju extra glad när jag ser dig. Snygg skjorta, tajta brallor, tajt kropp. Vad är det som händer här? Så är det fastan?
Ja, det är, jag körde ju Food Pharmacies 5 dagars fasta förra veckan. Och det underbara med den fastan, det är ju att den, jag pratade faktiskt med Lina om det idag, och det är som att man blir liksom hjärntvättad. Man följer ett strikt matschema i 5 dagar som såklart är liksom 100% veganskt till och med. Det är veganskt. Och sen efter de 5 dagarna, då får man ju egentligen börja äta liksom vad man vill, hur man vill. Men då har man liksom, på något sätt har liksom hjärnan programmerat så att, alltså du vet, igår stod jag och stekte så här kött till killarna till middag. Och jag bara stod och tittade ner i den här stekpannan och tänkte så här, alltså försök muta mig med 1 miljon. Jag skulle inte stoppa det här köttet i min mun. Du vet, man blir så fräscht, vet du, det är som en så här, som en, det är ju bara massa med, det är lök och vitlök och rödlök och schalottenlök och purjolök och kål.
Men har Lina slutat äta kött?
Nej, men hon höll med om att man, efter att man har gjort glad fastan, så går det ganska många dagar där man, du vet, så här, som en robot. Man kommer till jobbet, det första man äter när man äter någonting, det är ju liksom den här portionen med gröt, med en tesked mandelsmör, lite kanel. Att man så här, man bara fortsätter som en robot och äta. Sen när jag kommer hem på kvällen, då så här, det enda jag är sugen på är härliga grönsaker. Och i och med att man då längre inte följer fastan, så man behöver inte väga allt så här, 50 gram morötter, 20 gram svarta oliver, utan du får liksom bestämma din mängd själv. Då blir det som värsta lyxen. Så du vet, igår gjorde jag ju bara en stor bädd med rucola, och så bara skar jag så här, tunna skivor rödbetor, och så hade jag på så här pistagenötter. Och så bara, men gud, jag kan bara klicka på hur mycket ost jag vill på det här.
Åh gud, vad gott.
Ja, det var så gott. Det var så gott, och så åt jag liksom mitt knäckebröd till. Och bara kände, och så du vet, vakna i morse. Helt utvilad en halvtimme. Jag hade ställt klockan på 7 idag, för Ingo har ju sovmorgon på tisdagar. Så jag behövde inte gå upp, jag kunde gå upp 7. Du vet, jag bara vaknar 6:30. Så utvilad, glad, lycklig, tillfreds, lugn. Det kan i och för sig, även kom jag på nu, ha att göra med att jag faktiskt första gången satt i det röda ljuset igår. Vad tror du om det?
Oh my god, du har testat
god,
det.
Oh my god, ja, jag satt igår.
Det är ganska skönt att sitta i det, va?
Jag känner ingenting.
Jo, men det är en värme. Alltså jag tycker det är en känsla av välbefinnande. Du får ju förklara, du har ju fått låna den här lampan som jag har.
Vem ser lampan?
Min.
Aha, har du köpt den?
Nej, men jag har fått låna den. Men alltså jag menar ju, eller jag
undrar vad den kostar.
Gud, vad kostade den? Alltså jag har ju, ja, men jag ska ha den. Alltså det är min lampa, men vi får ju fixa en egen till dig.
Nej, ja, vadå? Hur ofta ska man hålla på med det?
Ja, nej, det ska man ju inte. Ja, alltså i perioder när,
ja,
man
jag
tycker,
menar det.
Så... Ja, men det är ju, men framförallt så ska man göra det på vinterhalvåret när man behöver fylla på med. Alltså för den gör ju mycket av det arbetet som solljuset. Mm. Alltså.
Nej, yeah. Så att jag satte mig på puffen, drog igång den där lampan, satt och tittade nyheterna medan killarna liksom röjde runt och Falke badade och Rambo körde sin forre. Och, alltså jag bara kände så här, jag kommer aldrig, för egentligen så borde jag ju göra det här när jag är barnfri och jag är lugn och så här, men imorgon bitti måste jag sticka till Polen.
Mm.
Så att jag bara vad fan, nu bara dra igång den här lampan. Det är som, det. Så här, som att skaffa barn. Det kommer aldrig det perfekta liksom, tillfället. Nej, man nej, måste nej. Bara göra
gör
det.
Gör det, gör det.
Ja, nog om, berätta om Kristallen.
Ja, men jag var på Kristallen igår och... Julia var ju så, alltså, det är ju Julias största passion det här med kläder och du vet, och hon har ju varit så fokuserad på att förra veckan så hade vi ju festen för Amazon Prime och du vet med programmet. Och
men
det
du
var,
vet, du ja? Vet, vänta, det här har vi inte ens pratat om, alltså hur lyckad fest, det var den roligaste festen jag varit
tycker
på
länge. Tycker du på riktigt?
Och då ja. Får man inte glömma att jag hade barnen hemma, jag drack inte en droppe alkohol, jag gick runt med en så här alkoholfri öl i handen som jag så här täckte för.
Loggan.
Ja, typ. För att du vet, man orkar inte, människor är ju faktiskt fortfarande, trots att det är 2023, och man kan tycka att det är lite så här okej att inte dricka alkohol, så blir det alltså varje människa man möter, varför dricker du inte?
Ja, jag vet, lite så är det.
Så jag gick och höll för den där loggen. Det gick hur bra som helst. Alkoholfri öl är svingott tycker jag. Det funkar ja. Typ lika bra för mig som med alkohol. Så att jag var ju nykter och åkte hem tidigt, men hade ändå en otroligt rolig kväll.
Ja, det var faktiskt väldigt lyckat, och det var ju en intensiv vecka för oss förra veckan, för det var ju lanseringen då, första avsnittet.
Som är skitkul.
Som blev väldigt kul.
Vad har ni fått för respons?
Bara positiv respons. Alltså vi har fått en helt otroligt positiv.
Jag har typ
respons.
Fått kanske så här två DMs eller kommentarer på Instagram att bara så här: stackars dina barn, jag såg programmet, du är så arg.
Ja, men
det är typ det. Annars men har jag gud. Också fått. Och du vet så här, igår skrev Ida Varg, hon låg väl och kollade på det i Marbella, hon bara, alltså du och Marie Fransén borde få ett eget program.
Ja, ni
bara ni två, för att ni är så sjuka kontraster.
Ja, det är så sjuka kontraster.
Och båda två är så här, ingen kan bli förnärmad, ingen kan ta illa vid sig.
Nej.
Ingen bryr sig. Så att det blir ju väldigt kul när Ida sa, när jag säger till henne så här, ja, du har hela bongon på tröjan.
Ja,
då
det,
dog hon.
Det är de här små detaljerna ja. I programmet som är väldigt roliga.
Mm.
Så att vi sprang ju runt, och det var Aftonbladet, Expressen och Nyheter 24 och P3 och Riks Morgonzoo, Mix Megapo. Alltså vi var verkligen som ett sånt radapar. Och Julia ska ju byta kläder inför allt. Alltså hon är ju, du vet, hon planerar och fixar.
Hon har ju bara alla de här dressarna i olika
ja,
färger.
Vet,
kan
det
hon inte bara ha dem i handväskan?
Jo.
De tar ju ingen plats.
Ja, jag vet. Men det ska ju fixas med hår och smink.
Ja,
och det ska
hår till varje dress.
Ja, det ska vara. Det är så mycket runt det där. Och då blir hon ju också helt uppslukad i det hon gör för tillfället. Mm. Så att då har hon svårt att tänka, liksom, vad ska jag ha imorgon? Eller, hon kan ju göra en sån här planering. Men Kristallen hade hon ju... den hade hon ju liksom skjutit på lite. Så hon stod alltså igår, hade beställt någon klänning från Kroatien av någon sömmerska som hade sytt upp. Sen så hade hon tagit in Beatrice, den här sömmerskan som hjälper oss i programmet där när vi skulle sy för en plåtning. Så hon stod och sydde kläderna samtidigt som Julia tog på dem. Alltså sydde överdelen och allt. Ja, det var helt otroligt. Så hon var typ klar. Alltså typ ja, men 5 minuter innan hon skulle hoppa in i en taxi och åka till Kristallen.
Men så är det väl alltid när ni ska åka någonstans?
Ja, men så är det. Så ja. Nu åkte jag, tänkte jag, nu åker jag i förväg.
Ja.
Men där måste jag säga, man har ju så oerhört lätt för killar. Alltså jag åkte så här ner till Östermalms frack och smoking och plockade ut en smoking, en svart skjorta som var klar. Och så sydde hon en fluga i samma färg som Julias kläder.
Kul. Jag satt faktiskt och käkade middag med han som har den frack och smoking grejen.
Elias? Eller han, ja, men de är ju en familj tror jag som har den.
Ja, men en utav dem käkade jag middag med av en slump bara på Koppanjang. Vi hamnade vid samma sällskap.
Ja.
Var jättetrevligt.
De är fantastiska och de har sån dunderservice. Det är ju dit alla går, som alla som ska på bröllop och allting. Du vet, där alla samlas ju där.
Mm.
Så de kan ju sin grej. Jag tänker, det är så oerhört enkelt för en kille då. Jag skulle kunna gå på Kristallen varje år i smoking.
Mm.
Alltså det är ju så här, det är ju klart. Och så ska tjejerna då kämpa och kriga och med sitta, va?
Alltså det är ju väldigt enkelt för en kille med det du precis säger, om man inte är Daniel Paris.
Ja.
Då är det lika jobbigt som för en tjej.
Ja, men då är det det. Mm-hmm. Då är det, ja, men verkligen. Mm-hmm. Nej, men för att summera det hela då. Amazon-festen, där Danny Saucedo uppträdde. Det var alla de här olika rummen. Först åkte vi båt från Grand Hotel. Det var ju jättetrevligt. För då hade vi ju samlat hela gänget. Så att alltså både Marie och Ann och Linnea och Vladde och Maggan och Patrik och Katrin och Bingo och Alex, och Alex hade med sig sin dejt, och det var ju väldigt kul alltså.
Jättekul.
Ja, och så åkte vi dit och så var vi där, och sen var det ju alla, jag gick ju runt i alla de olika rummen.
Ja, det gjorde jag var ju nykter, då gör man ju sånt.
Det är det man gör. Gud, ett rum till.
Ja, men mamma var ju också så rolig. Mamma och pappa gick runt i alla de rummen och bara, och alla stod och tittade på den stora tårtan och undrade om det är riktiga körsbär. Ja. Och jag tog ett körsbär.
Ja.
Då hade hon plockat körsbär när tårtan stoppat
i munnen. Jag drack ju någon sån här fontän, och det var ju Campari, tror jag. Det
är
inte så gott, alltså, tyckte jag.
Nej, inte så
man
gott.
Måste ju blanda det med någonting.
Ja.
Nej, men vi var ju stökade där.
Och sen var ni på Wall.
Nej, men sen det här är ju familjen Fransén i ett nötskal. Alltså hela gänget, jag fattar vad Julia har fått det därifrån. Ja. De vill inte gå hem. De vill fan inte gå hem. Vi ska aldrig gå hem. Aldrig. Alltså du vet, så att jag var så här. Jag tänkte så här, ja men gud, vi har ju radio. Alltså vi har ju en pressdag imorgon. Och vi ska på Nexik och ha sitt stora 10-årsjubileum med Filip och Fredrik. Och du vet så här, jag bara, ja men vi åker ner och dansar en stund. Och så var det ner då, skulle vi dansa lite. Men så tog vi ett bord och
men
sen in med skump.
Du?
Ja men jag drack.
Mycket?
Ja, men jag dricker ju inte så mycket att jag tappar kontrollen, eftersom jag är ansvarig för inte bara då
Julia
som springer runt med sina sprutor, IVF-sprutor, och ska ta dem på krogen, och sen Marie, mamma Marie, och så syrran Linnea, och så moster Ann som aldrig har varit ute. Tur
att inte Leif var med.
Ja, ja, men det hade inte varit konstigt om han var med heller. Men, och jag bara, så när vi kommer ut från vår, då har ju hon gått runt med sin stora Dior-väska full med grejer. Ja. Så här, jag bara, vad är väskan nu då?
Borta.
Ja, så in och så hitta den. Och sen då ska, och jag bara tänkte, men nu vill de väl åka hem. Så jag hade ju typ Ann stod...
Nej, då gick ni till Spybar.
Ja.
Oh my god.
När jag frågade Ann bara, Ann stod ju hon hade ju slumrat till där på Wall i någon hörna, du vet.
Men gud.
Så jag stod och skakade liv i henne,
alltså,
och gav henne vatten.
Alltså vi pratar om 60-åriga kvinnor.
Ja. Jag skakade liv i Ann, gav henne drick lite vatten, du vet. Hon bara drack och så här. Jag bara,
herregud.
Det ska väl bli skönt att åka hem nu. Vill du åka hem nu, Ann? Hon bara, Nej, jag vill inte åka hem. Jag har kul. Och då var det som att hon fick en sån här liten nytändning. Och du vet, lite som barn som tittar upp och tittar på tv. Och så sitter de och kollar på en film. Och så märker man att de somnar. Och så när man tar i dem så här, nu vi kollar vidare imorgon. Nej, jag vill se slutet så. Ja, då skulle hon se. Nej, och då in på Spybar. Och så skulle vi ta något bord där, du vet, vid det här DJ-båset. Men det var ju en torsdag, så det var ju inte samma tryck som det brukar då. Nej, och Ann upp på dansgålet, dansa till låtarna. Du vet, och det var ju någon kille som stod och torrjucka mot henne där på Wall också, du vet, när hon stod och liksom viftade. Det finns på film. Det var, nej, det var helt otroligt. Okay. Och sen då, ut från Spybar, och jag roddade med taxi in med alla. Har vi allting nu? Handväskan, ropar Julia.
Nej,
då ligger ju Chanel-väskan kvar där uppe i något, under någon bänk då, va? Så den fick vi ju springa och hämta. Och sen hem, och så tvärdäckar de allihopa. Så att, nej, det var helt otroligt. Och sen då kommer ju Kristallen, och där var vi igår då. Och då tänkte jag så här, jag tar moppen. Så jag tog ju moppen och gasade dit, för då kunde jag ta en bärs och hänga lite med lite tv-folk där. Gänget från Amazon Prime och Nexiko. Mm. Micke var där och vet. Och sen kommer ju Julan precis. Alltså då, för då blir ju jag inte alltid beroende på att hon ska...
Nej.
Till sitta. Och sen hängde vi runt där. Och det var ju som vanligt Wahlgren som dominerade. Tänk att då Pernilla tävlar i Kristallen med Benjamin. Alltså om
mot,
årets...
Mot. Vem vann?
Benjamin.
Ur.
Ja, och jag tror att de...
Nej, men vann Bianca någon pris också?
Ja, vänta. Jo, Bianca fick en och Benjamin fick två.
Oj.
Det är otroligt.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, han är så gullig, Benjamin, när han går upp och han bara, jag är så lycklig, och han är så här genuint.
Ja, de är fantastiska.
Ja, det är
alla
de, hela den familjen. Men jag bara så här, gud, det skulle ju faktiskt kunna vara Katrin och Ringo som är med i något sånt här nu, med tanke på dina, liksom, nu när man har fått se vidden av din personlighet nu i tv. Va? Årets tv-personlighet. Du, Ringo var ju också, är ju fantastisk i programmet också.
Jätte.
De nominerade är Ringo Remer, Katrin Remer.
Jag är faktiskt bra på andra saker. Ringo bara, jo, men du kan väl träffa bollen ändå. Så jävla bra.
Ja, det är faktiskt jävligt kul.
Nej, men jag satt ju bilen här i veckan och skulle köra till någon fotbollsgrej, och då sitter Rambo bredvid mig fram. Och så säger Rambo så här, det är jättemycket på TikTok om dig och Julia.
Jaha.
Jag bara, aha. Ja, det är mycket liksom att ni typ så här som att ni battlar eller att det är så här att ni skulle bråka och så. Och då så här börjar jag förklara för honom att det här är så här ser ju liksom media ut, så att han ska. Och liksom så här, du vet ju att jag och Julia aldrig någonsin har bråkat eller kommer bråka eller så. Så det där är bara som det liksom klipps och vrids och så här för att det ska bli spännande för folk att titta. Mm. Och så klickar han upp någon så här kommentars. Jag vet inte, finns det kommentarer på Snapchat tydligen? Eller TikTok, ja, kanske TikTok, det var. Ja. Något medien inne i. Och så blir han bara helt så här förstenad. Och jag bara ser på honom att han, alltså han blir sönderstressad. Så ledsen. Han bara, hela hans ansikte bara faller ihop.
Mm.
Jag bara, vad är det? Nej, det var ju... Jag bara, men sluta, vad är det? Nej, men jag vill inte säga att du kommer bli så ledsen. Jag bara, älskling, det är helt omöjligt att göra mig ledsen. Säg bara vad det är. Han bara, men det är ganska mycket taskiga kommentarer här om dig på de här. Jag bara, okej, vad skriver de då? För då känner jag ändå så här... Där kan ju inte jag bara såhär, skit, utan då måste man ju såhär.
Ja.
Så jag bara, vad skriver de för något då? Nej men det står på flera ställen att du är pedofil. Jag bara, då är det de här jävla mifforna från festen, du vet.
Jaha.
Så jag bara, aha, ja. Han bara, vad betyder pedofil, säger han såhär. Jag bara, nej men det är ju vuxna människor som snuskar sig med barn. Så att det fattar du ju liksom hur långt ifrån... Alltså, du förstår, det är ju så absurd. Så då förstår du ju att människor bara skriver det för att de vill vara elaka och göra mig upprörd och göra dig ledsen och allt sånt där. Och sådana människor ska man ju verkligen inte bry sig om och inte... Alltså, så här, du ska inte bry dig alls om det där. Och det finns ingenting som kan göra mig ledsen eller upprörd. Ingenting! Ingenting. Du vet, så att jag säger. Så det var ju lite som att sitta med en, jag får ju alltid de här frågorna när jag blir intervjuad i alla medier jag har fått i de senaste när började jag, snart 20 åren liksom. Hur kan det verkligen vara så att du inte blir ledsen och så här? Men det här, jag bara kände så här, det här var första gången i mitt liv som jag satt och skulle besvara på de här frågorna, och det var liksom viktigt för mig att verkligen
att det blev rätt,
svara, förklara, svara. För det finns ju ingenting viktigare för mig i hela världen än att mina barn verkligen på riktigt tror när jag säger att jag verkligen inte bryr mig om. Och det, ja, så att det var bara...
Vad landade det till slut då?
Nej, ingenting. Att så här, vi var överens om att han aldrig någonsin ska tänka när han ser... någonting som står om mig att jag kan bli ledsen eller sårad. Mm. Vill han fråga eller ta upp det så gör han det, men oftast behöver han inte göra det, utan han kan bara rycka på axlarna och gå vidare i sitt flöde, för det finns liksom aldrig något som kan nej. Såra mig. Han bara, okej, bra, nej, så var det över liksom. Mm,
skönt.
Mm.
Han är förståndig.
Ramon. Ja, de är ju superförståndiga i hela bunten, och de är så roliga nu. Du vet, nu har jag hängt med dem en vecka och jag har haft så roligt. Alltså de levererar ju one-liners hela tiden. Och nu har den här lilla börjat också.
Nej men
alltså snälla röra, sluta. Falk är 6 år. Ska käka lite och lira lite. Pizza kväll hos Gustav på fredag.
Jaha.
Man bara,
okay.
Käka lite och lira lite.
Vad lirar de då?
Mario.
Mario.
Switch.
Switch, ja. han kvar, jag fixade Switch.
Jag vet, jag messade Alex direkt. Jag måste få tillbaka Alex Switch, för jag vill ju också köra sån här pizzakväll.
Ja, det är klart.
Hemma hos oss, det var ju
men vänta, stund. Vi har väl 2 Switch, har vi inte det?
Jag vet inte, jag hade ett hemma som sen på något sätt förflyttades till Alex.
Mm.
Så jag måste få hem det och rodda med liksom men kontroller.
Alltså, det är faktiskt en sak som jag inte tänkt med när det gäller Falke. Det är hans fotboll. Hur mycket fotboll har Falke nu?
En gång i veckan.
Så han har börjat på fotboll
Djurgården.
Nu. Han är med i Djurgården nu.
Jajamän. Han älskar det.
Tycker han det är kul?
Han älskar det.
Ja. Oh my god.
Ja.
För Alex är ju nog mer... Alltså han är nog mindre intresserad av fotboll än vad jag är. Alltså jag är ju typ så här...
Nej, han är mer intresserad av
fotboll.
Än jag? Dig?
Oh my god, jag trodde han var helt ointresserad.
Nej.
Mm-hmm.
Du är mindre.
Är jag minst av alla?
Men snälla, vem har stått och spelat fotboll på landet med killarna?
Ja, det
vem har... Vem har spelat fotboll i Humlan med killarna?
Ja, det har ju Alex gjort. Ja. Jo, men jag menar alltså, att kolla på fotboll och alltså,
nej,
det var det jag tänkte.
Men det är ju en lång bit ifrån att Falke 6 år spelar fotboll en dag i veckan till att man ska behöva sitta och kolla på liksom Bayern,
ja,
Dif i ett derby.
Ja, nej, men såklart. Mm. Nej, men...
Nej, men så att Jora, så att, men innan vi går på första frågan så vill jag bara säga en till så jävla rolig grej. Jag tror jag berättade förra veckan att jag infört ett
Ett bot. Men det kör jag lite hemma. De bara, vad skit på, vi har inga pengar ändå. Jag bara, okej.
Okay.
Vad ska du ta för pengar, alltså, ring? Och jag bara, ja, men nu är det en bot i varje fall. 50 kronor. Men bara, ingen bryr sig om det hos mig.
Aha, men hos mig är det kanske lite lättare, för hos mig får de ju pengar. Så då har de ju något att förlora. Mm. Nej, men och så har ju då alltså det här böterna och poängsystemet och allt, det gäller ju såklart inte Falken. Han är ju alldeles för liten.
Ja, det är klart.
Alltså han får ju gå runt och vara bebis i många år till innan jag.
Falken ska må bra, va?
Ja, men alltså snälla. Men du vet den där lilla, han suger åt sig allt.
Han gör det.
Nej, men och
han
så
har
då,
fattat. Nej, men nu ska han. Nej, han golar ju ner brorsan.
Nej, det här är ännu roligare. I torsdags då, när vi var på den där festen, så hade jag ju en barnvakt som var där hemma med killarna till en viss tid. Och sen så åkte hon hem, så fick de sköta sig själva sista biten, vilket gick jättebra. Men då badar Falke.
Mm.
Och sen när han har... Nej, så ska han gå in i badkaret.
Mm.
Och då... tar han av sig kläderna. Och så ligger ju de som en liten hög på golvet vid badkaret. Och då plockar Amanda upp kläderna. Och så ska ju hon gå och lägga dem i tvättkorgen.
Mm.
Och då tittar Falke på henne och så säger han så här: vilken tur för dig att du tog upp mina kläder. Annars hade du fått böta 50 kronor. Och hon bara, okej, Sara. Och så alltså, jävla, hon berättade det här för mig dagen efter. Ja, och sen så badade han. Och sen så, när han badade klart, då har vi ju så här en liten rutin.
Han vet precis.
Ja, man kliver upp på pallen. På pallen lägger en handduk. Han kliver upp på pallen. Där torkar vi fötterna. Och sen kliver han ner och så kliver vi på oss kläderna. Men Ringo och Rambo, de badar ju själva. Och de klafsar ju upp ur det här badet. Så att det blir ju, och jag blir ju galen.
Ja.
Ja. Och så ska Amanda ta ut Falk ur badet. Och Amanda vet inte om min lilla rutin med pallen och handduken och allting. Så hon bara så här, tar honom i handen och ska säga, kom, nu går vi ut. Han bara tittar på henne och så här, bara, tror du att jag kan kliva ut ur badkaret med mina blöta fötter? Då får du böta 50 kronor till, säger mamma. Alltså, det är sån humor.
Oh my god.
Ja, det var väldigt kul.
Han är ju den som är mest liksom ordningsam av dem där, alltså, efter sin far. Eller?
Ja, men han är ju väldigt rolig också när jag... När jag nämnde för honom i bilen häromdagen att jag ska byta bil.
Mm.
Han bara, bra, kul mamma. Kul att byta bil. Men du, köp ingen Lamborghini. Den är så låg.
Ja, den...
Jag bara,
okej.
Okej, ja, noterat.
Bra. Noterat alltså.
Noterat. Mm. Jag har ju börjat anteckna deras roliga saker. Det är därför jag sitter och kollar.
Nej, men du har blivit som Julia. Du gör så här listor.
Nej, jag skriver inga listor. Aha. Jag skriver upp på roliga saker som barnen säger. För att annars glömmer jag bort det. Så att, slutligen. Jag har en massa, men jag kommer inte in att ta allting idag. Jag får bara lagra till nästa.
Ja.
Men jag kan ta en sista. Jag och Falke var och kollade, såg Hero Mutant Ninja
Turtles.
Teenage Mutant Hero Ninja Turtles. Ja. Ja, den nya filmen som var den bästa barnfilmen jag sett i mitt liv. Alltså den var så rolig.
Ja, den var.
Och bra. Och bara, bruski. Alltså den är så rolig. Och sen så kommer vi hem. Och då ringer
Rambo. Men den hade väl Rambo tyckt var kul också?
Vägrade.
Aha, skulle
jag tycker inte gå på tecknat.
Ja, han skulle vara lite cool.
Så, vi, så de var kvar hemma. Jag bara, men stanna hemma ni liksom. Så han sitter med sitt jävla forre och Ringo sitter väl och gör sitt ups typ. Alltså ja. Vi kommer tillbaka hem. Och vi bara, alltså den var så bra. Ni missade. Alltså Ringo, du hade tyckt om den här filmen. För den var så en riktigt bra film. Och då säger Ringo så här, ja men jag gillade ju Ninja Turtles jättemycket när jag, alltså när jag var yngre. Jag höll ju på skitmycket med dem och kollade på mycket och så här. Jag har ju koll på de där grodorna. Och så börjar han och Falke och jag och så här, vi börjar snacka så här, bara, men
grodor, de är sköldpaddor väl?
Turtle. Sorry man. Men gud, varför pratar de i filmen refererar de till de som grodmänniskor.
Nej, de är sköldpaddor. De har väl till och med såna.
Ja, de är sköldpaddor. Ja, ja. Ja, de är sköldpaddor. Ja, ja. De ser ut som grodor.
Ja, okej.
Okay. Ja, men för de går ju på fötterna så man ser ju inte skalet. Så nej, därför ser de mer ut som grodor. Men du har rätt, Det är sköldpaddor. Ja, då börjar Ringo förklara. Alltså han hade jättemycket koll på de här sköldpaddorna. Vad de heter, vad de har för färger, vad de har för olika egenskaper, personligheter. Alltså det blev superintressant att lyssna på honom då. Men då var det så jävla roligt också. För då säger ju Ringo så här, ja men det är lite som så här, han med nu kan jag säga fel på färgerna, så blir inte upprörda alla ni Ninja Turtles fans. Men då säger Ringo så här, ja men du vet, det är som han med gult, Angelo, han är som Bingo. Lite såhär sprallig, glad, flummig, flamsar, håller på. Kolla på bilden, du ser ju hur han står liksom. Han är bara såhär glad och sprallig och lite såhär borta med vinden. Och sen så såhär, han, den röda, Rafael, han är som dig. Lite arg, du ser ju. Kolla på bilden.
Men gud alltså,
det var så roligt.
Ja, det är väldigt roligt, väldigt roligt. Ja,
nej, jag säger det, de har fått mig att gapskratta hela veckan.
Ja, men förutom när de springer och debiterar på ditt kort.
Ja, men det vill jag inte ens prata om.
Nej, det vill inte prata om.
Nej, för det är ju något som det måste jag gå till botten med innan jag ens kan prata om det. Men jag kan ju bara kanske så här, cliffhanger. Jag har ju gett Ringo fri tillgång till mitt bankkonto utan att fatta att han inte fattar. Men grejen är så här, han fattar inte, jag fattar att han inte fattar.
Ja.
Han tänker så här, macka är 20 spänn, en voj 25 spänn. Och så bara tickar du på och sen fattar inte han vad det liksom slutar upp i. Och jag har aldrig kontrollerat och jag har aldrig sagt ifrån. Och nu blev det lite panik när jag kollade mitt bankkonto igår. Så nu blir det liksom swish för honom. Jag har pratat med Lina och Magnus idag och så jag bara,
ja, men nu, han är ju 13 år så han kan ju ha sitt kort och sin budget.
Ja, han har ett kort.
Ja.
Han har ett konto, han har pengar på sitt kort.
Han
ska installera Swish.
Eller Apple Pay. Och Swish, får han ha Swish när han är 13?
Ja, absolut.
Ja, men då så.
Absolut.
Ja.
Så det ska bara fixas och så kommer han få en månadspeng eller veckopeng. Och så sa jag det, så får du göra vad du vill för din veckopeng. Du kan köra Voi för hela slanten om du vill. Men du kommer inte få mer när de pengarna är slut. Så jävla enkelt. För nu har han gör av med så mycket pengar varje månad. Så att det är liksom, alltså det är så här, det är en bättre månadslön.
Ja, och då har han ju inte ens börjat, alltså han äter ju mycket, men tänk sen när, du vet, det är ju det alla säger, du vet, när de kommer upp i tonåren, killar, och tränar så mycket.
Jo, men jag märker jättestor skön. De äter ju två middagar hemma hos mig.
De äter två, ja. Nej, men jag köper ju hem matlådor liksom och liksom, jag måste bara ösa på med mat.
De älskar inte de där matlådorna. Jag har haft ett snack med Rambo.
Ja, men vi har ju olika matlådor.
Ja, men en variant säger han är Medi.
Medi? Mm. Vad betyder det?
Ja, det undrar jag också.
Ja, okej, Medi.
Medi betyder medium.
Ja, medium. Ja, okej, Medi.
Alltså, de är okej, men de är inte grymma.
Ja, men vadå? Kyckling och ris ska de ju kunna äta.
Ja, men de är väl lite bortskämda hos mig när jag lägger så mycket kärlek i matlagningen.
Ja, såklart.
Mm. Nej, men det sista roliga... gud, tiden bara går. Det sista roliga var ju när Rambo sa till mig på skärpen att jag måste hälsa gulligare på Ross. För du vet... Ja, men Ross har ingen tidsuppfattning, han är en hund. Så det spelar ingen roll om han är ifrån mig en vecka eller 10 minuter. Varje gång jag kommer in
så är det där
hoppa, studsa, volta, hoppa. Och jag, du vet, ibland känner jag bara så här, men sluta, lägg av. Och sen har jag ju också lärt mig från hundcoacher och grejer att man ska ju inte uppmuntra.
Nej, man ska ignorera det.
Man ska ju försöka hålla liksom.
Ja,
och sen så kom jag, så hade jag väl varit nere och handlat på Coopen eller någonting, kom upp i lägenheten och så springer Ross och bara ska hålla på, hoppa och studsa. Och jag bara så här, går förbi honom in i köket och då hoppar han efter. Och då liksom knuffar jag väl till honom på något sätt lite lätt så här. Och Rambo blir så jävla upprörd. Han bara, nu får du skärpa dig. Hur hälsar du på oss? Jag bara, men vad menar du liksom? Han bara, tänk dig själv. Tänk dig när dina kompisar Karo, Daniel och Jessica kommer gåendes emot dig och bara, hej! Så som ni håller på. Nej, då ska du gå rakt förbi dem och kanske knuffa till dem också.
Nej, men, sa han det?
Så sa han.
Åh gud, vad kul.
Jag var helt, alltså jag fick inte fram ett ord. Jag bara stod och tittade på honom och jag bara,
han har ju rätt.
Jag bara, så här,
han har rätt.
Jag bara,
så skulle inte du göra mot Daniel.
Nej, jag bara, du har rätt. Jag ber om ursäkt. Det ska inte hända igen. Sänka in i köket. 9 år.
Ja, och gullade. Och gullade. Och han gav bra. Sa han det. Han var bra.
Så det säger till mig hela tiden.
Mm.
De uppfostrar mig.
Ja, de uppfostrar.
De uppfostrar mig. Jag säger någonting i köket häromdagen också. Bara så här. Och Rambo bara, det var du som själv valde att skaffa 3 barn.
Ja.
Jag bara, jo, absolut, det stämmer ju. Ja, nej, men jag kunde ju då inte veta att de här 3 barnen inte skulle hjälpa mig mera i hemmet och i köket. Han bara, kolla så här på mig, bara, du får väl uppfostra oss bättre.
Oh,
så gick han
God.
In i sitt rum, stängde dörren, körde förre.
Ja, körde förre. Ja, du måste ju bli bättre på uppfostra.
Jag måste bli hårdare. Jag måste bli hårdare.
Nej, men man måste vara ganska tuff, tror jag. Alltså, det går inte att hålla på och dalta
jag
med.
Jag daltar alldeles för mycket.
Det går inte att dalta.
Nej, jag daltar. Ringo har spanska förhör imorgon. Jag satt och pluggade med honom igår. Jag bara inser att han har skrivit fel på svaren. Då bara så här, tar jag spanskan, tar upp det idag på jobbet. Jag har ju en av mina kollegor är ju spansk, Cynthia.
Mm.
Jag bara, Cynthia, hjälp mig, jag måste svara korrekt på Ringos frågor. Så vi sitter där och svarar korrekt spanska. Skriver ner anteckningar, skickar tillbaka till honom. Alltså, nej, jag är helt överdriven. Jag är helt överdriven. Jag måste lugna ner mig.
Ja, du måste lugna
jag måste
ner.
Sluta.
Men det är bra att du är medveten. Och med de orden så hoppar vi över raskt över till en mega lång första fråga.
Hej bästa Bingo och Katrin, jag vill vara anonym. Jag har lyssnat på er podd sedan långt innan Falke föddes. Jag vill först tacka er för alla era fantastiska tankar och tips genom åren. Och framförallt Katrins krav på män. Detta har verkligen bidragit till att jag har blivit den person som jag är idag. Jag är en man på cirka 25 år som är född och uppvuxen i ett mycket välmående område i Stockholm. För närvarande studerar jag vid en attraktiv utbildning på ett attraktivt lärosäte. Alltså, vad är det här? Går det cardigan?
Ja, jag vet inte, antagligen.
Man ser framför mig en så här otroligt korrekt
man. Mr. Perfect.
Ja. Jag och min flickvän har varit tillsammans lite mindre än 1,5 år. Vi är jämngamla och hon är redan färdig med sin utbildning och har sedan 1 år börjat arbeta heltid. Vi träffades på Tinder. Vi delar samma värdering, vi har mycket bra sex och allt flyter på helt friktionsfritt. Det har helt enkelt känts väldigt, väldigt bra hela tiden. Vi har aldrig haft någon större konflikt och vi bor inte tillsammans. Min flickvän är inte varken särskilt mode- eller utseendefixerad, utan en helt vanlig vältränad medeltjej, helt enkelt. Jag har verkligen sett framför mig denna relation som långsiktig och kunnat föreställa mig giftermål och familj i framtiden. Ytterligare bakgrundsinformation som jag vet Katrin vill ha är att vi båda är välbärgade. Detta är mitt första förhållande. Jag var inte högst upp i hierarkin när jag var yngre, utan förlorade oskulden först året efter gymnasiet. Därefter har jag gjort comeback och innan jag blev tillsammans har jag alltid blivit uppraggad på krogen varenda gång. Även om det inte har varit ligg alla gånger så har det varit hångel med olika tjejer varje gång. Numera ses jag som en populär person med väldigt många vänner, över 1000 följare på sociala medier och så vidare. Tack vare bland annat Katrins alla tips genom åren har jag ofta fått feedback från kvinnor att jag sticker ut och inte är någon vanlig kille. Nu till mitt problem. I samband med skolstarten. Han går i skola. Har det börjat nya studenter som det gör varje år. Jag har varit som en mentor under nollningen för de yngre studenterna och en ny student i min grupp har jag verkligen fått upp ögonen för. Det är liksom verkligen en fjärilar i magen, en känsla jag inte riktigt känt sen jag gick på högstadiet. Jag tänker på personen väldigt ofta. Rent objektivt så är denna tjej betydligt mer både utseendefixerad och modeintresserad, vilket tar sig uttryck i ett väldigt attraktivt yttre, nya outfits varje dag och så vidare. Hon skulle nästan kunna vara en Victoria's Secret-modell om det hjälper er att visualisera hennes utseende och aura. Hon har en kaxig attityd liknande som Katrin och gillar att munhuggas, lägga roliga skämt med mera. Dessutom har den här tjejen 3x så hög social status som min nuvarande flickvän. Hon har betydligt fler syskon och större familj, flera landställen, mycket god privatekonomi med mera. Rent etiskt så känns det inte bra att jag nu...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag går och tänker på den här tjejen som jag knappt känt i mer än 2 veckor. Mer än min flickvän. Men så ligger det till. Vad tycker ni att jag ska göra? Ska jag bara gå på magkänslan som säger att jag avvaktar och ser om det blir något med den här nya bekantskapen och i samma veva göra slut med min tjej? Ska jag göra slut med min tjej redan nu på direkten? Ska jag nöja mig med det jag har idag och undvika ställen där jag kan träffa på denna nya bekantskap? Risken å ena sidan, om jag gör slut med min nuvarande flickvän och sen blir det inget med den nya, då har jag bränt en bra relation. Kanske hittar jag inte lika bra i framtiden. Å andra sidan, kanske om 5 år, om jag är kvar med min nuvarande flickvän, tänker att tänk om det hade blivit något med den där andra tjejen. Ska man nöja sig med något? Min röst dör nu.
Ta lite vatten.
Så lång fråga. Varför ska du inte läsa frågan ibland?
Nej, men du är så bra.
Ska man nöja sig med något som är bra, eller ska man försöka att uppgradera sig till något mycket bra? Är jag en hemsk person som har de här tankarna? Det här är skrivet rakt från hjärtat och det är så här jag känner. Jag vet att min flickvän skulle bli helt förkrossad om jag gjorde slut. Jag vore evigt tacksam om ni tog upp det här i er podd.
Ja, men jag tycker det är så... det är lite lustigt. Han påstår att han skriver från hjärtat, men han skriver ju bara från hjärnan.
Ja, det kan jag verkligen hålla med om.
Alltså det är ju inte hans hjärta och hans inre tankar och känslor, utan det här handlar ju bara om... Han tar ju bara ett intellektuellt perspektiv på hela situationen. Han analyserar, han tänker som om det vore en yrkesmässig investering. Han pratar om sin relation nästan som om ett nytt jobb. Ska jag ta det här nya jobbet där jag får lite mer betalt, tjänstebil, jag får så här matkupong, jag får resa utomlands, längre semester, eller ska jag ta den här, jag har ju ett jobb som är helt okej, men där kör jag en helt vanlig Volvo, jag skulle få en BMW på mitt nya jobb. Men jag trivs ju där å andra sidan och min chef skulle bli så ledsen.
Ja, du har helt rätt och jag håller verkligen med, men då är frågan så här: vad tycker du att han ska göra? Alltså vad tycker du generellt att man gör? För att jag, alltså...
Nej, men det han måste sluta, för det första måste han sluta inbilla sig att han tror att han pratar från hjärtat och att han är i kontakt med sina känslor, för det är han inte. Alltså man är inte i kontakt med sina känslor, man uttrycker sig på det sättet. Och det måste han ju antingen få hjälp att bli coachad, eller så måste han liksom börja, alltså, jobba på att komma i kontakt med sina känslor och sitt hjärta och sina inre. Det är ju det man gör i meditation och såna saker. Det var ju det vi fick lära oss på kursen där.
Hallå, på meditation så fick jag världens trevligaste inbjudan på mejlen idag som jag tackar ja till omgående.
Till vem? What?
Och det leder mig direkt in på vad jag önskar mig födelsedagspresent också. Så att om hela släkten kan skramla.
En resa till...
Nej. Alltså det är så dåliga tider. Så att det här är inte så avancerat. Men, nej, men jag fick en inbjudan till yoga på Carpe Diem.
Jaha!
Så jävla trevligt, eller?
Ja, det är ju mysigt.
Ja, morgonyoga på Carpe Diem. Alltså deras flagship på...
Ja, nere på Humlegårdsgatan. Ja. Det låter ju mysigt.
Och det är även där jag vill ha min födelsedagspresent.
Jaha! Men vadå? Är du inte nöjd med din säng?
Men sluta, jag vill bara ha sängkläder.
Ja, du har sängkläder. Sängkläder är ju faktiskt, det är ju faktiskt en lyxig och trevlig present.
Det är det enda jag önskar mig i födelsedagspresent, är ett set sängkläder från därifrån.
Mm. Ja, men det är en bra idé.
Många tusen lappar kan jag säga.
Ja, det är en bra idé. Vi får börja skramla. Nej, men det är väl det han, den här killen kanske misstar sig, att han tänker att han är i kontakt med sina känslor och att han skriver från hjärtat. Men han är för mycket i huvudet. Han är för mycket, han är för smart för sitt eget bästa nästan. Så att han måste komma i kontakt med sina känslor, och det var ju det vi gjorde på kursen, att vi liksom...
Men vad ska han göra? Han kan inte åka på kurs. Vad ska han göra?
Men alltså, han kan väl börja med att kolla på YouTube och se, alltså börja meditera och börja liksom så här känna efter, försöka koppla ihop hjärnan med hjärtat på riktigt.
Okej, okay, men
nu är han ju...
i praktiken, vad ska han göra? Ska han göra slut med tjejen eftersom han uppenbarligen har sådana känslor för en annan människa? Det vill man ju inte.
Jag tror att det är en kombination av att han måste jobba med sin inre kontakt, och att han faktiskt, alltså om man ska se det rent krasst liksom utifrån ett intellektuellt perspektiv, om jag ska svara så som han frågar, så skulle jag ju säga att han är 25 år, det kommer nya studenter, han är ju liksom inte på, om han går i de här tankarna så är han ju absolut, han kan ju inte tänka så här, oh, men det här kan bli en bra relation i framtiden.
Nej, han är lite här, ung för att börja.
Ja, alltså sluta liksom tänk och resonera på det sättet, utan kom mer i kontakt med dig själv. Och sen är det såklart att om det nu är så att de här tankarna då uppstår, jag menar, jag tycker, för mig så är ju det en tydlig indikation på att han inte är redo för en relation.
Nej.
Han ska vara fri, han ska liksom ut. Ja, men så här, sen kommer nästa så här Victoria's Secret-modell. Och nu förstår ni, nu skriver jag igen. Alltså hon var ju jättesnygg, men nu kom det en Vogue-tjej som är amerikansk och tillhör med släktingar i liksom politiken och government. Och hon har...
ännu bättre privatekonomi.
Och hon har ett sommarställe i Hamptons utanför New York. Och hon landar med privatjet här utanför våran skola. Och nu vet inte jag, jag kanske bor... borde byta upp min Victoria alltså, du kommer liksom alltid jaga efter någonting bättre om du går och tänker så här. Det går ju inte.
Så att... Nej, men jag tycker nog precis som du. Jag hade inte kunnat svara bättre på frågan än vad du har gjort nu. Men också att så här... Nej, du ska nog bara vara singel.
Men det är så roligt. Alltså hela hans brev, så att jag tänkte så här, gud, han skriver verkligen bara, han är bara i huvudet. Alltså han är inte ens nere i sina känslor. Nej. Han är bara så här förnuftigt intellektuell och tänker så här, men då gör jag det, och så har han skrivit och välformulerat och bra och sen bara kommer han i slutet där bara, jag skriver verkligen från hjärtat. Ja, fast det var ju precis det du inte gjorde.
Men jag kan också varna alla våra lyssnare för att om man jobbar tillräckligt mycket med sig själv och med det som Bingo precis beskrev, då finns det en risk, eller chans, börjar, hur man nu ser det, att man blir så, vad ska jag säga, mer liksom så styrd av sitt hjärta och inte sin hjärna. Så det resulterar i att man blir...
stora förändringar.
Att man blir singel och bara känner att man vill vara singel resten av sitt liv. Som jag.
Ja, men absolut. Ja, det kan ju resultera i massa spännande.
Så man kanske
spännande.
Inte ska gräva så djupt i sig själv, utan man kanske ska ligga där och puttra lite på ytan och fortfarande bry sig om Victoria's Secret-modellen och privatekonomi och landställen.
Men vi kan ju alla konstatera att de flesta som, alltså de flesta människor som lyckas bli genuint lyckliga är ju sanna mot sig själv. Man är ärlig mot sina inre känslor. Det är ju det som är nyckeln till framgång i livet, att man inte liksom hela tiden försöker döva och distrahera, utan att man är ärlig mot sig själv. Sitt lilla barn, kan man säga så här.
Tror att han är nöjd med det svaret?
Han är nog inte helt nöjd, men det är det svaret han får.
Hej Bingo och Katrin. Jag hoppar rakt på sak. Jag är 25 år gammal, bor i en stor stad i Sverige, gift sedan ett år tillbaka. Varit tillsammans med min man i totalt 8 år. Ett gemensamt barn på 2 år och ett bonusbarn på 11. Tjänar 1 miljon om året och min man lika så. Det är bara att gratulera, vill jag flika in.
Mm.
Det var ju en härlig inkomst. Det har man ju ett roligt liv på.
Ja, det är väl perfekt. Vad är det? 80 000 i månaden typ, eller?
Skatter och grejer. Nej.
85.
Ja, precis. Båda. Mm. Det är ju väldigt bra. Kul. Jag och min man har en bra relation, mycket sex, älskar varandra djupt, stabil ekonomi och bor i villa. Jag träffade min man, var otroligt, det här är en 25-åring, det känns som att det är en 55-åring som skriver.
Ja, men det är alltid lite spännande tycker jag när en 25-åring pratar om, alltså att man inte säger pojkvän, min man och jag.
Jo, jag men att ha byggt upp en sån här ekonomi, båda två när man är 25 år, då måste ju jobba i finance.
Ja, eller så är det Blondinbella som skriver.
Ja.
Isabella Löwengrip.
Det kan det vara. Mm. Eller någon annan influencer, just det. Jag träffade min man när jag var 18 år gammal. Han, 10 år äldre, med en son på 2. Vi träffades på jobbet. Nu till mitt problem. Vi flyttade ihop ganska tidigt och på grund av barnets mamma så har vi fått ta det största ansvaret. Man kan säga att hon har varit förälder när hon har känt för det. Inte heller har hon valt rätt killar att bli tillsammans med och vi har hela tiden fått städa upp efter hennes dåliga beslut. Hon gick in i väggen för nästan 7 år sedan och har ännu inte helt kommit över detta. Har inget jobb och är sjukskriven. Gud, nu inser jag att det här låter som en tjejkompis till mig som skriver. Vi har alltid helt villkorslöst tagit barnet när hon velat. Just för att vi vet att det annars går ut över honom. Vilket är en självklarhet. På grund av mammans oengagemang i barnet så har det resulterat i att vi fått vara barnets känslomässiga papperskorg när han känt sig trygg att agera ut. Det har därför varit otroligt mycket konflikter hemma. Flera om dagen och varje fas man pratar om att ett barn går igenom har känts som gånger 100 för oss. Vi har gått i terapi och går fortfarande i förebyggande syfte. Familjeterapi och enskild terapi för att kunna bli så bra team och föräldrar till det stora barnet som möjligt. Jag har verkligen engagerat mig i honom, men droppen gick när vi fick vårt gemensamma barn för 2 år sedan och mamman 4 veckor efter vårt barn föddes säger att hon inte orkar ha barnet längre. Alltså min mans barn. Vi får ta över en ledsen, arg och övergiven kille som min man fick ta hand om medan jag fick ansvara för vår nyfödda bebis helt själv. Jag kände mig så ensam och fick inte riktigt den starten vi såg framför oss direkt. Idag har vi 50-50 igen, men inte varannan vecka utan några dagar i taget, för mer orkar inte mamman. Hon orkar däremot åka på en festival i 7 dagar på raken, men att ha sin son en hel vecka, det löser hon alltså inte. För mig hade varannan vecka livet varit perfekt. Då får jag ladda upp den veckan han inte är hos oss och det blir inte heller så flängigt. Vi har haft den uppdelningen varje sommar och det funkar kanon. På grund av allt som har varit så har jag utvecklat en inre stress när det stora barnet är hos oss. Dels för att jag förknippar honom med problem och konflikter, men också för att jag nog innerst inne känner en ilska mot mamman. Jag vill inte ha han i mitt liv helt enkelt, och det skäms jag för. Va? Jag vill inte ha han i mitt liv helt enkelt, och det skäms jag för. Men gud. Och gud. Mitt stora mål är att genuint känna ro och harmoni när han är hos oss, men i dagsläget gör jag inte det. Jag vill till exempel inte att han kommer hem spontant till oss på de dagar han ska vara hos sin mamma, något jag i framtiden vill att han ska kunna göra. Under alla år som jag och min man har varit tillsammans så har vårt liv baserats på hur hennes liv ser ut, och det stör mig. Jag vill också vara tydlig med att jag förstår att ansvaret inte kan läggas på barnet, utan att jag behöver hitta ett sätt att förhålla mig till situationen. Men jag saknar verktygen för att lösa det själv och ska därför på samma kurs som Bingo om ett par veckor, vilket jag tror kommer vara otroligt givande.
Mm.
Vi har utåt sett en superbra relation. Firar alla högtider ni kan tänka er tillsammans och är kompisar. Hon har även för ett par år sedan frågat om inte min man och hon ska bli tillsammans igen. Berättat för mig hur han var i sängen när de var tillsammans och mycket annat. Jag känner mig trygg i relationen till min man och har inte brytt mig om detta något nämnvärt. Men så ni förstår vilken människa vi har att göra med. Kort sammanfattat. Jag var för ung för att hantera de konflikter och ansvar jag ställdes inför, och vi skulle ha väntat med att flytta ihop. Då hade han kunnat ge all sin tid åt sonen den veckan han hade honom, och sen när han var barnfri kunde vi träffas. Nu gjorde vi inte så, och jag försöker nu skapa rätt förutsättningar för att jag ska må bra när han är hos oss. Just nu går jag runt med ångest, ökad puls, stress och en inre ilska, och det är inte alls livskvalitet. Nu till min fråga. Vad är era tankar om det här? Jag har alltid känt mig så ensam. Sett till min ålder och livssituation, så har jag aldrig kunnat bolla detta med någon som har erfarenhet. Hur hade ni förhållit er till en förälder som är förälder när man vill? Och vad skulle ni ge mig för råd när det kommer till detta? Att ställa för höga krav på att hon ska ta sitt halva ansvar som förälder kan vi inte göra, då vi är oroliga för att det ska sluta med att hon inte orkar ha honom alls igen. Är detta något som bara ligger på mig? Vad ska jag kräva av min man? Jag har sagt att jag skulle önska att barnet inte kommer till oss på de dagar som han ska vara hos sin mamma. Men är det ens okej av mig att begära det? Mm.
Wow.
Mm.
Vad säger du?
Du kanske kan säga någonting så får jag ta en klunk vatten.
Mm. Det här är ju, jag tycker för det första att det är positivt att hon kan vara ärlig med sina känslor beträffande det här barnet. Att man, det är väl någon slags, alltså det är väl så tabu och jobbigt att vara någon slags extra mamma till den här, och så blandas hela situationen, alltså, och så blir det massa. Det blir en negativ association till den här stackars pojken.
Mm.
Med tanke på hans mamma. Men jag vet,
men alltså, du måste ju vara helt överlycklig när hon berättar att hon ska åka på den här kursen. Det hade väl varit ditt första råd. Bara så här, åk på kursen i skogen.
Såklart.
Ja, och det ska hon liksom redan göra.
Ja,
det är otroligt.
Det är helt fantastiskt. Ja. Och kursen är ju otroligt. Det är ju alltså vitalisera.se om någon är nyfiken på den här kursen. Och det är ju då, man är ju alltid 20 deltagare, och sen så har man då 20 personer som jobbar på kursen då, som består av terapeuter och assistenter. Och så består veckan av övningar och meditation och yoga. Alltså det är en meditation och olika typer av övningar då, med samtalsterapi, och man går in i, alltså man är verkligen helt bortkopplad och i den här bubblan, och det är helt fantastiskt, alltså jättespännande. Men det jag skulle säga, jag undrar, det är det här hattandet som jag tänker, alltså det är nästan som att, alltså det är någonstans, även om det kanske är en jobbig tanke, så känns det nästan som att de borde söka hela vårdnaden om det här, den här stackars pojken. Så att han får en struktur och en ordning. Det är fruktansvärt att ha det här hattiga med,
alltså, jag tror inte det är så lätt när man har att göra med en sjuk person. Jag har ju erfarenhet av det här själv eftersom jag har barn med dig. Jag skojar. Ja. Nej, men jag har ju en väninna som har en sån här situation. Och hon har ju verkligen
liksom, kämpat. Jag tror jag vet vem
det. Nej, men hon säger ju det. Det är emot min vilja. Hon bara, jag är inte en barnkär person till att börja från start.
Nej.
Så jag är totalt ointresserad av andra människors barn. Men nu har jag valt att leva med den här människan. Och då har vi den här situationen. Och det är två små barn. Så att hon har ju bara liksom släppt allt och bara gör allt för de här. Hon behandlar dem som sina egna barn. Och går liksom, hon går ju på så här deras föräldrarmöten. För att han är iväg och reser. Så att... men jag tror, alltså jag skulle vilja svara henne utan att ha gått kursen i skogen. Och jag är ju en mycket mer
rationell.
Exakt, en rationell person. Och jag skulle vilja säga till henne så här: jag tycker att du ska ta till dig det här barnet och se det som en gåva.
Mm.
För att jag brukar säga det till Patrik ganska ofta, alltså min kusin Patrik.
Mm.
Ganska ofta att så här: den relationen som du bygger upp med Ringo, Rambo och Falke nu, alltså det är en av de bästa investeringarna som du gör i ditt liv.
Mm.
Jag vet inte om han kan
relatera
fullt förstå vad jag menar idag när han är 28 år.
Nej.
Jag tror att han fattar liksom ganska väl. Men du kommer få så mycket, det spelar ingen roll om han får 4 egna barn i framtiden. Det du bygger upp med dem nu, du kommer få tillbaka så mycket sen. Och det är också så här, vi åker ganska ofta och hälsar på farmor på ålderdomshemmet. Vi var där senast i söndags, jag, Patrik och barnen. Och då snackade jag lite med en av de kvinnorna som jobbar där. En så här jättegullig sydamerikansk skötare får man ju säga. För det är ju absolut som, alltså det är ett dårhus där. Det är ju verkligen det. De är ju, alltså de skriker och de är ganska, alltså de är inte supergulliga. De här, du vet, så här, gamla människor som kanske har blivit placerade där mot sin vilja, vad vet jag. Men det är inte så här, visst det finns flera stycken som är urgulliga och sympatiska och tacksamma och mysiga och glada. Men det finns ju många där som bara är så här, du vet, dryga och otrevliga och det är mycket skrikande. Och det är verkligen en jobbig miljö. Och hon sa ju det också, att det är ju ett otroligt utmanande jobb att jobba heltid och ta hand. Och liksom gå runt och ha det ansvaret också för alla anhöriga och, att de inte får liksom, eller att de inte ska skada sig och ramla och ja, det är ett väldigt tufft jobb de har. Så satt jag och snackade med henne och då började jag fråga, för jag har ju varit där, jag känner ju alla de där på avdelningen nu. Så började jag fråga lite så här, och den och hon och han och hon. Och då visade det sig att alltså så här, ingen på det här ålderdomshemmet har ju så mycket besök som våran farmor.
Mm.
Det är ju, hon bara, det är ju någonting utöver det liksom vanliga skulle liksom alltid.
Gud, vad hemskt.
Det kommer ju liksom folk att hälsa på henne så gott som dagligen. Men vi är ju en ganska, vi är inte så stor familj, men vi är en väldigt engagerad familj. Och min kusin David gör ju så här scheman också, så att det aldrig ska bli så att det går en vecka utan att någon är där. Utan att man så här, att man verkligen, och jag åker dit ofta med barnen och Monica åker dit med barnen och pappa och farbror. Alltså det är så här, det är mycket... Sen är ju hon så jävla senil nu, så hon glömmer ju bort. Så fort man har varit där så har hon ju glömt bort att man var där.
Mm.
Så det är ju verkligen kasta pärlor för svin. Men å andra sidan så, den glädjen, alltså hon lyser ju upp som en sol.
Mm.
Så hon får ju en sån liksom quick
boost,
fix,
ja.
En sån glädjeinjektion när vi är där. Och hon ler och hon skrattar och hon pratar och hon frågar. Och hon känner nu känner hon ju bara igen mig och Patrik. Hon känner ju inte igen mina barn längre. Alltså Ringo, Rambo, Falke. Mm. Men hon blir fortfarande glad och hon klappar dem på huvudet och hon inspekterar deras tänder. Och du vet, håller på liksom. Och man är där liksom 20 minuter. Alltså det är ju ingen ansträngning så. Men då berättar hon den här kvinnan att väldigt lite besök liksom på de andra på avdelningen. Och det är någon serbisk kvinna där och hennes son. Hon har bara en son som kommer hit och hälsar på kanske en gång i månaden. Mm. Och det var liksom ganska genomgående att de får inte besök. Och då kan jag bara känna sig tillbaka då till den här tjejen som skriver att Jag tycker att hon ska vara liksom tacksam över att hon har fått den här människan in i sitt liv och göra det bästa av situationen. Och det är klart att det är kämpigt och det uppstår konflikter. Och jag menar, ett barn som blir berövat på sin mamma kommer ju alltid vara en utmaning. Jag tycker att hon ska ta tag i den utmaningen och ge sig fan på att hon kommer att lösa den utmaningen. Hon kommer vinna det här. Hon kommer liksom skapa en stabil, fin man så småningom. Och sen i vuxen ålder så kommer han att ge henne så mycket tillbaka.
Mm. Jag tycker det var väldigt fint sagt och bra summerat. Och jag tror att de verktygen som hon behöver för att skapa en större förståelse för också vad den här lilla pojken går igenom när det kommer till, alltså vad som är inmatat i hans, så att säga, nervsystem. För att det är ju de här 0-5 åren i en människas liv som är så, som präglar oss så oerhört mycket. Det som händer när man är 0-5 år. Och det är ju uppenbart att den här lilla pojken han har ju varit i en otrygg miljö och han har ju blivit han har ju blivit övergiven, och det är ju det här
han blir övergiven av sin mamma.
Ja, det är ju trauma. Det är ju trauma för den här lilla pojken, så att
han går väl runt hela dagarna och funderar och undrar varför hans mamma överger honom.
Ja, det är klart. Och det är ju det som han sen behöver bearbeta. Så han har ju en utmaning i att växa upp med sitt trauma och kommer ju med största sannolikhet också behöva hjälp, antingen med en sån här kurs eller någonting, för att komma till rätta med det som han bär inom sig. Och det är en fruktansvärd situation. Men jag tycker att det hon kan göra rent konkret och praktiskt är ju ställa krav på pappan, och sen precis som du säger, att se till situationen. För vad som än händer så är ju det här ett syskon till ditt barn. Mm. Så att det är ju en familj.
Men sen det här också när hon säger att hon blir irriterad över att han kommer upp på deras, liksom inte deras dagar. Första jag tänkte på när hon skriver det är att så här, Ringo kommer upp till mig på alla dina dagar av logistiska skäl i vårat fall. Och jag blir ju så glad. Alltså för mig, det är ju helt underbart när jag kommer hem från jobbet och han är hemma. Och jag vet bara så här, jag har inga småbarn att ta hand om. Det är inget som jag behöver bry mig om. Jag behöver inte göra någonting åt honom, för han lagar, steker sina egna köttbullar och tar hand om sig själv. Och han vet ju verkligen att på mina barnfria veckor så är det sån jävla ordning och reda hemma hos mig. Så att han har ju verkligen så här, han är ju mycket mer strikt på de barnfria veckorna, ställer in i diskmaskinen, för han vet liksom att så här, egentligen är det här min barnfria vecka, så då ska han liksom respektera det, och det gör han. Men att jag blir så, det är så jävla mysigt och ha den där lilla liksom snubben, och att det blir så här, för henne så är det någonting, ett irritationsmoment, och det är för att det inte är hennes egna liksom kött och blod.
Jo, men det är ju det hon inte fattar. Det är ju ett syskon till sitt barn.
Jo, men det är inte hennes kött och blod.
Ja, men det blir ju, det är ju familj. Alltså, ja. Hon måste ju se på sitt barn och förstå liksom att det här barnet har ett syskon. Mm. Sen om det är ett halvsyskon eller vad det än är, så det är ju, alltså vadå, det är ju kött och blod.
Ja, men sen borde hon också se det som en komplimang, tycker jag. För det är så här, någonting hos honom gör att han hellre vill komma till dig än till sin mamma. Även fast han har valet och han vet att idag är det mamma dag, jag ska gå till mamma.
Men han söker ju trygghet.
Han kommer ändå trygghet. Till dig. Alltså så här, ta till dig det.
Jag tror att, jag har ju gått 2 kurser, och kurs nummer 2 berör ju väldigt mycket barndom. Och när man då också får ta del av alla andra deltagare, för att man är ju helt transparent inför varandra. Man får ju inte prata om varandras trauma, men man får ju ta del av allas. Och det är ju också en väldigt så här spännande och intressant process. Och för att då får man ju också en större förståelse för vad människor bär med sig från sin barndom på olika sätt, och hur olika livsöden kan liksom påverka en i det vuxna livet, eller som man bär med sig för, alltså saker som händer när man är mellan då 0-5 år gammal, som man liksom bär med sig hela livet. Eller Och det är det jag tänker också, att när hon kan känna en större empati för honom, den här lilla pojken som är helt oskyldig i sammanhang, som inte har valt varken pappa eller mamma, blivit övergiven, bär på trauma, inte känner sin liksom naturliga trygghet eller har föräldrar som inte kan ta ett naturligt ansvar för honom och hans välbefinnande. Ja, då har ju hon, precis som du säger, en möjlighet och faktiskt, det är ju en gåva att hon då kan finnas där för honom.
Mm.
Och att hon ser det på det sättet istället för att titta på honom som någon jobbig. Och det tycker jag, det tror jag kommer bli väldigt mycket lättare för dig när du förstår hela spektrat i det, när du går en kurs eller när du tar dig an den situationen.
Men slutligen skulle jag också vilja bara flika in att i det här specifika fallet så beskriver hon ju tydligt att det är ju ett väldigt jämlikt, alltså det är en väldigt jämlik relation. De tjänar precis lika mycket, så att i min värld då så borde det vara så att de ska bidra med lika mycket. Och jag menar, visst, hon kanske hade en lite tuffare start där med bebisen. Han var tvungen att fokusera mera på en splittrad pojke. Men hon måste absolut kräva mera ifrån sin man.
Verkligen.
Så han får ju
steppa in.
Ja.
För att han, tycker jag, alltså som förälder så har du ju ett enormt ansvar, såklart. Alltså det kommer ju när du blir förälder. Men du har ju också, tycker jag, i tillägg till det, ett ansvar för vem du väljer att skaffa barn med.
Så att ansvaret ligger ju... Ja, för jag bara tänker så här, vad är det som är det jobbiga för henne när han kommer på deras barnfria dagar? Om jag bara så här benar ner det i steg för steg, att så här...
Han kliver in
genom dörren. Han går ju förmodligen raka vägen till kylen. Han ska käka någonting.
Ja, hur gammal
någonting.
Är han? Jag försökte räkna ut hur gammal han var. Han var 2 när de blev ihop när hon var 18. Och nu 7 år senare. Är han 9 år eller?
Ja, kanske. Men då borde ju liksom farsan där se till så att så det alltid finns kvarg i kylen. Köttbullar om han kan steka på det själv. Att det finns bröd. Att han kan göra en macka. Kan det vara så att han lägger sig i sitt rum och börjar kolla? Jag kan ju bli skitirriterad till exempel när Ringo ligger i rummet och kollar TikTok eller kollar sina grejer och det är så här vidrigt hög volym så att man kan inte få ro i lägenheten.
Men vad är det egentligen som är så jobbigt för henne? Alltså jag tänker så här...
Men det var ju allt det jag sa nu.
Jo, jag vet. Men
det förstår jag att det är jobbigt.
Förstår du?
Jag tycker också att det är
men
jobbigt.
Men vadå? Du måste ju tänka nu att han måste ju vara i Rambos ålder snarare väl? Eller? Jag försöker bara tänka så här, okej. Du är, alltså vi skulle, för att du ska sätta dig in i den här situationen.
Hon är 25 år.
Ja, men vänta.
2, 1, nej, bonusbarn på 11 år står det här.
Ja, 11 år, står det. Ja, exakt.
Så han kommer att gå själv.
Ja, då är ju han liksom 1 år äldre än Rambo.
Ja, lite drygt.
Ja, och det jag menar är bara, jag försöker tänka då. Du har då alltså Falke sen tidigare. Och så får, och sen så har jag, och Rambo är Nova.
Ja.
Ja, det är ju din situation som du ska förhålla dig till.
Ja.
Och så kommer Rambo hem till dig, och han är lite hungrig, och han vill spela tv-spel, och han kanske vill spela någonting med dig.
Ja.
Vad är det problemet?
Nej, men problemet, alltså det är ju... Alltså vadå, ibland vill man ju bara ha tid för sig själv. Alltså så här, i mitt fall så är det så här... Jag planerar alltid städerskan så att hon kommer i samband med att jag blir barnfri. Kommer in en unge då och jag kommer in sen efter att jag kommer från jobbet. Då står det ju disk på diskbänken. Ja. Det kanske är lite rörigt i hallen. Är han hemma kanske han ligger, men som jag sa då, Ringo ligger ju lätt med den sjukaste jävla volymen på något jävla piss. Som jag verkligen inte uppskattar att ha i min lägenhet. När jag ska liksom bara få så här landa och vara barnfri och ha lugn och ro och vuxen. Alltså det är ganska många saker som man kan bli irriterad över. Och där måste ju han, mannen, kliva in och bara så här: okej, du får vara hos oss på dina mammadagar. Men Varsågod, här är ett par hörlurar. De använder du när du lyssnar på TikTok. Det finns alltid.
Ja, det finns ju praktiska lösningar på det. Sen så har man ju ett ansvar också. Om hon är helt skev nu, den här mamman, så har ju, då tillkommer ju ansvaret för att ta sig igenom skolarbetet och läxor och kanske få in någon träning och någon kontinuitet, att han får vara med i någon klubb eller någonting. Men jag tycker vi summerar och avslutar.
Ja.
Jag skulle vilja säga så här till henne också, att det du kan reflektera över, idag är du liksom 25 år gammal. Du tar an en 11-åring. Alltså han har 8 år kvar till. Alltså det är så här, det är 10 år av ditt liv. Då är du 35. Ponera att du lever tills du är 90 eller 100 då, som du har 70 år kvar att leva om du skulle se livet som en tumstock och ta dina centimeter. Ja. Då har du valt den här mannen. Det är på ditt ansvar. Ja. Han hade ett barn sedan innan. Yes. Det visste du.
Mm.
Det är ingen överraskning.
Nej.
Du får ta ditt ansvar. Du får rida ut det. Fokusera på att göra livet gött för den här pojken.
Ja.
Och tänk att det finns ju... Det är ju inte så... Tänk dig. Tänk så här. Tänk om det har varit en liten pojke med kanske Downs syndrom eller någonting.
Mm.
Då är det ju livs... Alltså då är det ju en pojke som alltid är en pojke.
Mm. Ja.
Vi var ju hälsa på sånt grupp under jag och Julia. De är ju alltid, de befinner sig, de är ju vuxna, de är ju alltid barn.
Mm. De var inte på festen.
Vad säger du?
De var inte på festen.
Nej,
ska de vara med i serien?
Ja. Det är jättekul.
Med de orden.
Ja, med de orden.
Tackar vi för den här veckan. Fortsätt och skriv era frågor till
pinkat@relationspodden.com. Så ses vi nästa vecka.
Hej då.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.